Åh fan, var det han? Tänkte vår reporter Helena Frank flera gånger under läsningen av Bengt Lindqvists memoarer Blindstyre inför intervjun med honom som månadens ansikte i september. Lindqvist har bland mycket annat varit förbundsordförande i SRF. Han blev Europas första blindeminister när han tillträdde som biträdande socialminister 1985. Och senare blev han FNs speciella rapportör i handikappfrågor. Boken ger en god sammanfattning av hans gärning, men det uppkom fler frågor när Helena läste den. Och de frågorna har hon ställt till Bengt Lindqvist. Och om man måste välja något som man är mest nöjd med att ha uträttat så blir det en global sak.
Det är väl trots allt så att mina rötter hela tiden har varit i handikappsammanhanget, i handikapprörelsen. Och jag var med och bildade den internationella allians som nu finns mellan de olika handikapporganisationerna i världen. Och vi började ju redan 1980 att kämpa för att våra mänskliga rättigheter skulle erkännas som ett ansvar för FN. Och det tog oss 20 år. Sen fick vi ett genombrott och så kom ju den här nya konventionen. Och jag tror det är nog så att mitt namn förknippas lite grann med hela den här processen. Och det är väl kanske det viktigaste jag har åstadkommit. Sen hade jag ju turen när jag kom in i regeringen att få handskas med en del stora utvecklingsuppgifter. Inte minst inom familjepolitiken med barnomsorgen. Och vi byggde ju för glatta livet då. Och vi hade ju uttalat ett mål att det skulle vara full behovstäckning 1991. Det klarade vi inte. Det berodde på att födelsetalen ökade mycket mer än vad man hade talat om för oss och vad man förutsåg. Så behovet, och så ökade också kvinnornas entré på arbetsmarknaden. Så att det blev ett väldigt tryck, men det var roligt att vara med och det var en jättelik utbyggnad vi höll på med. Och vi byggde också ut föräldraförsäkringen under min tid. Så det där är ju sånt som känns bra.
Om man ser på andra hållet då, vad är du mest missnöjd med att samhället liksom inte har kommit fram till än?
Egentligen så är det väl föga originellt det jag har att säga på den punkten, därför att det är ju att arbetslösheten bland funktionshindrade och andra utsatta grupper är så pass utbredd och att det ska vara så väldigt svårt att skapa de förutsättningarna som gör att människor kommer i jobb. Det är en stor utmaning och en stor besvikelse för mig att vi inte kom längre på den punkten.
Var det liksom självklart? Nu fanns det ju ett vägval där. Du fick erbjudande om att jobba på De Blindas Förening när du också hade ett erbjudande om ett jobb som språkproducent på radion då, och du valde handikapprörelsen. Då är vi på 60-talet. Men jag tänker så, alltså du har ett väldigt stort engagemang, men var det aldrig aktuellt att engagera dig inom någon annan fråga? Om man ska hårdra det lite så är det sådär, okej, han är synskadad, han jobbar med handikappfrågor. Förstår du vad jag menar?
Ja, det gör jag. Och under min statsrådstid så var ju familjepolitiken och äldrefrågorna väldigt aktuella. Och jag engagerade mig verkligen i dem. Sen blev det ju så att när vi förlorade valet 91 så kände jag att jag gör nog ändå trots allt störst nytta om jag är kvar i handikappolitiken. Det är där jag med då mina erfarenheter från riksdag och regering kanske åstadkomma mest. Så det var det som gjorde att jag inte gick vidare i riksdagen. Jag kan ju säga att jag blev erbjuden att från svensk sida var den som skulle leda förhandlingarna om Nordkalottens framtid. Och det var ju verkligen ett nytt ämne för mig. Men det var vad jag fick som erbjudande när jag kom tillbaka till riksdagen. Och jag valde handikapppolitiken.
Den nya diskrimineringslagen som trädde i kraft vid årsskiftet är tandlös, anser Bengt Lindqvist, föga överraskande. Lagen är ju ett steg i rätt riktning, men den måste skärpas. Och det är det där undantaget för företag med mindre än 10 anställda som är den stora svagheten, menar han. Det dröjde ju ganska länge och krävde rätt stora insatser av handikapprörelsen med torsdagsaktionen bland annat, innan skärpningen av diskrimineringslagen kom på plats. Den skärpning som alltså innebar att även otillgänglighet skulle klassas som diskriminering. En minister med en egen funktionsnedsättning i regeringen, det kan ruska om och få utvecklingen att ta ett skutt framåt. Det intygar den före detta biträdande socialminister Lindqvist.
Både och, skulle jag vilja säga. Dels inriktade jag mig med hjälp av en djup dialog med handikapprörelsen på de viktiga frågorna. Vi fick ju bland annat till stånd LSS så småningom. Och det var ju min utredning som jag tillsatt 89 som ledde fram till det. Den utredningen hade ett lika viktigt betänkande som handlade om ett samhälle för alla och som på ett antal områden föreslog tuff tillgänglighetslagstiftning. Det betänkandet lades på hyllan under Bengt Westerbergs tid och togs aldrig upp av Göran Perssons regering sen heller. Utan där kan man väl göra den reflektionen att om det handlar om åtgärder som bara påverkar oss positivt och inte allmänheten så att säga, då är det mycket lättare. Men så fort det handlar om att anpassa den verklighet som vi alla rör oss i, då tar det emot. Då finns det så många andra intressen och då kommer resursfrågan in och alltihop. Det är rätt intressant, för det har jag sett på mer än ett område.
Och det fanns ju andra tillfällen när liksom saker och ting inte gick vidare, alltså saker och ting städades undan eller gömdes undan på någon hylla och kom inte fram till rätt person och sådär. Hur hittade du liksom drivkraft och styrkan att fortsätta ändå, alltså när man liksom kör huvudet i väggen sådär?
Ja, det är ju den övertygelse man har om att vi ska vidare. Och vad det handlade om, det var väl att förstå situationen och vilka vägar som fortfarande är öppna. Och vilka människor som fortfarande kan tänkas bilda allians med en och vilja dra åt samma håll. Det är ju väldigt viktigt alltså att finna sådana vägar i politiken. Och det gäller väl vad man än sysslar med. Alltså. Men vi kände det ju väldigt starkt. Och sen hade jag ju backup från handikapprörelsen väldigt starkt alltså, så länge jag höll på i Sverige.
Jag tänkte att den backupen kanske kan slå över i någonting annat också, det vill säga i en press att föra andras frågor eller liksom, ja, men driva andra saker. Att, men nu har vi Bengt här, han har liksom en direkt kontakt med makten och så. Hur upplevde du det?
Ja, det var dubbelt. Jag upplevde det, att de hade väldigt stora förväntningar på mig när jag blev statsråd. Nu ska det hända saker. Och samtidigt så kände jag själv att det är väldigt viktigt att jag inte bara ägnar mig åt handikappfrågor. Det är lika viktigt som att kvinnor inte bara ägnar sig åt jämställdhetsfrågor, utan att vi sysslar med hela politiken. Och jag var därför väldigt glad för att jag fick de där tunga områdena, familjepolitiken och äldrepolitiken. Men även i regeringen var det så att nej, men det där är ju en handikappfråga, även om det var en utbildningsfråga då, som borde hamna på utbildningsdepartementet, så sa man nej, men den får väl Bengt klara ut.
Ja.
Och jag fanns ju då på socialdepartementet och vi vägrade faktiskt, vi sa det är er fråga, vi kan gärna ge er råd men ni ska driva den. Så vi har stött på det där.
Under dina 8 år sedan som FN-rapportör som då skulle åka runt i världen för att undersöka hur FN-standardregler följdes, standardregler som du själv hade tagit fram. Jag förstår det som att för att ni skulle komma till ett land då, så skulle det finnas en inbjudan från landet, så att ni liksom åkte inte bara runt och liksom våldgästade folk eller så.
En officiell inbjudan från en regeringsledamot skulle det finnas.
Ja. Kunde inte det på något sätt leda till att ni missade de länder som allra mest behövde ett besök?
Jo, men å andra sidan, vi hade kort tid på oss tyckte vi. Det var ju ett oändligt uppdrag. Och en första förutsättning är ju att det finns en vilja att åtminstone lyssna. Gör det inte det, då har man så mycket kvar. Så att vi valde att satsa på det viset. Och jag hade ju ett villkor till. Och det var att handikapprörelsen i landet skulle också vara företrädd vid de möten som vi skulle ha. Och så blev det ju. Så att en av mina viktigare funktioner i de mötena, det var just att jag förde samman handikapprörelsen och, ja, om inte annat så det ministerium som skulle svara för handikappfrågorna.
Hur ser det ut i världen idag då? Vi ska inte sammanfatta hundratals länder här på en minut, men känns det som att liksom även mindre utvecklade länder är på rätt håll i handikappbemötande, ja, och frågor och så?
Det går åt rätt håll, visst gör det. Och det finns, alltså, handikappfrågan har avancerat framåt i och med konventionen och i och med att våra mänskliga rättigheter, eller man kan säga att vår situation värderas ur människorättssynpunkt. Då blir det en annan sak, och det har ju brutit igenom i väldigt många länder. Det är ju det stora flertalet länder som har erkänt konventionen till exempel. Så visst, det har skett framsteg, men det internationella projekt som jag nu jobbar med, som ju syftar till att förbättra och berika själva övervakningsarbetet på handikappområdet, vi avslöjar ju fortfarande när funktionshindrade själva kommer till tals ute i länderna vilka enorma fördomar, föreställningar om vidskepelse, religiös skuld och även rent förtryck, alltså, som fortfarande förekommer i familjen, i byn, i skolan, överallt alltså. Och att när man intervjuar enskilda funktionshindrade och de börjar reflektera, de har ju vant sig ofta vid att det är så här bara, men när man då inbjuder dem att reflektera över sin situation, så är det sådana frågor som väldigt ofta kommer fram. Frågor om värdighet, integritet, självbestämmande, alltså väldigt hög grad. Och där har vi väldigt mycket kvar. Och för min övertygelse är att så länge vi inte kommer till rätta med de frågorna, så kommer vi heller inte på allvar att kunna integrera handikappfrågan i den allmänna utvecklingen, utan den blir en särfråga alltså.
När hjälpen och stödet kommer från välgörenhet vilar de på godtycke. När hjälpen ses som en social fråga istället för en mänsklig rättighet, då förminskar man människor. Och om man förminskas blir förväntningarna på vad man är kapabel till låga, och då förlorar man makten över sitt liv. Det är det här som Bengt Lindqvist har slagits mot i hela sitt liv. Jag undrar om det finns en risk långt ut i den andra änden, att man kanske visar sig för duktig och då går miste om samhällets stöd. Men den bilden känner han inte igen. Däremot känner han igen bilden av att vara lite taktisk i mötet med seende och till exempel ta emot hjälp för att gå över gatan, även om man mycket väl skulle kunna klara sig själv.
Ja, jag känner igen det, och jag hör nu till de som gärna tackar ja. Och passar samtidigt på att använda det här tillfället för att bli lite bekant med den jag går med. Vart är du själv på väg? Jaha, ja, vad sysslar du med egentligen? Under min riksdagstid så gick jag ofta uppifrån Folkets hus vid Norra Bantorget i Stockholm och ner till riksdagen. Och då går man gärna Drottninggatan ner. Och det var många, många sådana möten som jag fick under den vägen. Folk är väldigt hjälpsamma faktiskt. Det gav många lite kul kontakter, tyckte jag. Men jag är nyfiken på andra människor, så det var väl det kanske.
Vi hörde Bengt Lindqvist i en intervju med vår reporter Helena Frank. Och Lindqvists memoarer Blindstyre finns både som talbok, punktskriftsbok och ljudbok. I nummer 39, förra numret alltså, hörde vi Bengt Lindqvist som månadens ansikte. Och det fanns också en bonusfil. Båda dessa inslag finns det länkar till i veckans löpsedel på vår hemsida. skanestaltidning.se är adressen.